Gott att vara här och tack så mycket för inbjudan att komma hit. Och jag är inte det minsta bekymrad om vi är 1000 eller 3. Faktum är att jag tycker att det känns mycket mer meningsfullt att tala till de som är motiverade. Och jag kände verkligen när vår broder nu nämnde om man har tittat på den här videon som var sådär 15 år gammal. Han plockar fram en gammal video med en profet som har talat in i landet. Och det är liksom, aha, liksom då förstår jag, här är det några som är hungriga, här är några som inte är nöjda och likgiltiga utan verkligen längtar efter någonting mer och någonting annat. Så det känns väldigt bra att få vara på den här platsen. Och jag ska då tala lite grann och kanske jag kommer att tala på ett annat sätt än du kanske är van att höra predikanter, jag vet inte. Men spänn fast säkerhetsbältena, det ska inte ske några farligheter tror jag. Men faktum är att jag känner också den här nöden för landet som vi ju då har talat om här och som David Wilkerson, när han talade i den här videon, jag har hört på den flera gånger, så säger han just det här att det finns alltså en ande av apati. Och jag tycker inte man kan säga att på de här åren så har det liksom bara svängt om och blivit någon slags förändring, utan är det någon förändring som har skett så har det nog blivit till det sämre. Men man får då fundera, vad är det då som skapar den här apatin? Vad är orsaken till det? Då känner man vill ju gå vidare och ta reda på vad är rötterna till det här? Och hur ska vi då kunna så att säga ta itu med det? Och hur ska vi då kunna vända det här? Och få Guds folk då, eller ja, vi behöver inte prata om några andra än oss själva, men att vi då blir alltså, jag förmodar att ni också här, ni kallar det, det är ju en pingstförsamling. Och jag kan föreställa mig att man då har sin förebild och sin mönsterbild i Apostlagärningarna. Det är liksom där vi har originalet. Och jag läste här på väggen. Jesus Kristus är densamme. Igår, idag, så och i evighet. Och det är ju det som så att säga är det viktiga för oss. Det är ju Jesus Kristus, men också Jesus Kristus är densamme, men församlingen ska ju också vara densamma. Eller hur? Om han är densamme och om det så att säga, som vi läser om i Apostlagärningarna är själva mönsterbilden, originalet, mönsterbilden för alla tider och alla länder, överallt. Amen. Alltså, det finns inga tillägg. År 33 efter Kristus, på pingstdagen när den helige ande föll, församlingen föddes. Det Gud gjorde då, den församling som så att säga föddes då, det som tog form då när den helige ande uppfyllde lärjungarna och alla de här 120 och så småningom 3000 och 5000 och så vidare. Men det som tog form då, halleluja, det är det som Gud vill göra också nu. För att Gud är inte sån liksom att han utvecklas och att det liksom bara var någon slags embryo då och så skulle liksom, ja, utan Gud visste precis hur han ville ha sin församling år 33 efter Kristus, som man vet det på 2000-talet. Gud har inte förändrat. Och så att då vet vi vad Gud vill. Men då är det här då. Vad vill vi, höll jag på att säga. Och då kan vi ju se att det finns väldigt mycket dragande och slitande hit och dit, och det är idéer och det är impulser och det är intryck och det är koncept och det är övningar och det är ikoner och det är, ja, you name it. Det finns hur mycket som helst liksom som man kan vika av åt olika håll. Och då är det stora problemet det att, för det första så tror jag att grundproblemet är helt egentligen inte att man har inte riktigt tagit reda på vad är det Gud vill. Och när då alla de här olika, vad ska jag säga, för att orsaken till varför de här olika sakerna kommer, det är ju också ett slags missnöje. Vi behöver någonting annat, vi behöver förnya oss, vi behöver, ja, du vet. Och gör vi bara det här, då kommer det att lösa sig. Får vi bara den här nya idéerna, då kommer allting att bli bra. Men nu är det så här att jag har hållit på några några år i alla fall, och studerat utifrån kyrkohistorien och läst vad som har skett. Och vad som har inspirerat, det är ju just det här att jag kan se att ända från den första församlingen fram till idag så har det funnits de här församlingarna som liksom har öppnat den här boken och så tittat tillbaka. Hur var det från början? När olika ting har utvecklats. Halleluja. Var det problem med ljudet eller? Va?
Är det batteri i headsetet?
Ja, men ska jag använda den istället då?
Ja, det är bra.
Den här tar vi bort.
Ja, vi får byta batteri.
Ja.
Ja, det kan man.
Halleluja. Ja. Ja, ja. Så. Nu tar vi av, vad skönt. Du får den där också. Så. Nu. Ja. Halleluja. Men ni har laddade batterier i alla fall. Ja, det är bra. Halleluja, Jesus Kristus är densamme. Och det är väldigt hoppfullt. För att om man inte vore det, då vore det rätt att vara apatisk. Men om Jesus är densamme, då är det fel att vara apatisk. Då behöver vi omvända oss. Och då behöver vi verkligen se Jesus, hur ska vi komma ur det här? Och då har han en väg. Därför att det är alltid så att när vi som Guds folk omvänder oss. Och det här kan vi se genom hela historien. Det är verkligen, Paulus han sa, läs gamla testamentet skrifter, därför att där har vi liksom det som är det som ska lära oss, det som ska visa, det som ska vara exempel för oss som lever nu och vi som då lever i den här yttersta tiden. Vi kan se vad som skedde. Det här folket som Gud hade sagt, jag har utvalt er till att vara mitt egendomsfolk. Det här folket påverkades ständigt utav de här omkringliggande folken. Det fanns avgudar i det landet och det finns andra avgudar där. Och man tog intryck utav allt det som fanns i samtiden. Och jag tror att en del tror inte att det finns avgudar idag. Det var då det. Nu har vi inga avgudar längre. Men vi behöver få en profetisk ande. Vi behöver få profeter. Och det är gott att lyssna på dem som har gått före. Men vi behöver få nya profeter som reser sig upp i det här landet. Och visar hur vi så att säga måste frigöra oss ifrån de här impulserna och intrycken som kommer. Och vad som vi har sett nu, de här senaste åren, och nu är jag i Östergötland och ganska nära där den här påverkan har gått ut, inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien, detta med dessa ikoner och övningar och alltihop det här. Och alltså, här har vi verkligen någonting. Och nu har jag studerat det här på djupet. Så jag står inte bara och babblar här nu. Utan jag har tagit reda på, vad är alltsammans det här för någonting? Vad är det för någonting? Och så har jag sett i Guds ord. Och, så jag har läst om historier. Och allt detta som har med de här statyerna, ikonerna och alltsammans det här. Det kommer ifrån hedendomen. Det är hedendom. Och det skedde saker och ting på 300-talet. Då man då skulle så att säga göra det romerska riket. Man skulle kristna det romerska riket. Så att alla medborgare, de som då fanns i det romerska riket. De skulle helt plötsligt bli kristna. Och det här var alltså inte frivilligt. Utan det var tvång. Alla måste bli kristna. Och det här förstår man, det här är ju inte möjligt egentligen. Utan då var man ju tvungen att kompromissa med alla de här som då hade sina avgudar. För att det fanns multum av avgudar där i det romerska riket. Och det var så att säga som en häxkittel i Rom. Där var de grekiska gudarna, det var de romerska gudarna. Men det kom också gudar alltså ifrån de östliga länderna, österlandet. Och det fanns, och alla de här gudarna, de samsades. Och man gav och tog ifrån varandra. Och så fick man en slags synkretism. Och där fanns det då hundratals, ja säkerligen tusentals såna här avgudar. Eller heros, som man kallade dem. Som då liksom hade olika områden som de då vakade över. Det var en filosof, han sa att det finns så mycket gudar nu här i romarriket, så att risken är större att man, när man går ut, att man träffar en gud än när man träffar en människa. Det fanns en slags sån här gud då som gick med pojken när han gick till skolan, och en annan gud som gick med honom tillbaka. En gud som lärde honom att läsa, en annan gud som lärde honom att räkna. Och det fanns alltså gudar för allting. Och det här var oerhört inarbetat bland de här människorna. Och nu skulle helt plötsligt alla bli kristna. Hur skulle det här gå till? Jo, då gjorde man så här. Att man bytte namnen på de här gudarna. Så att istället då för att de var grekiska eller romerska gudar eller någonting annat, så blev de skyddshelgon. Och så fick de här skyddshelgonen då olika områden. Och det här då med Maria, den här alltså kvinnliga gudinnan. Det var ju också någonting då som kom. Och det fanns liksom både i Egypten och i Mellanöstern. Och det fanns liksom i alla de här länderna. Så fanns det redan den här kvinnliga gudinnan. Hon hette Artemis uppe i mindre Asien. Hon hette Isis nere i Egypten. Hon hade lite olika namn. Men man liksom sammanförde alla de här. Och så fick man då en gudinna som man då kallade för Maria. Och så började man att göra de här statyerna och bilderna och allt sammans det här. Och på vissa platser så var det bara så att man bytte namn på statyerna. Det stod Isis förut, man rev bort det och så skrev man Maria istället. Eller det var liksom, man kunde vid vissa tillfällen riva en av de här statyerna, och på samma plattform så kunde man sätta då en ny som såg ungefär likadan ut med ett litet barn i famnen. Och så småningom så kristnades liksom hedendomen på det här sättet, och vi fick alltså den här synkretistiska religionen som kom att heta katolska kyrkan. Och jag vet verkligen vad jag talar om nu, för nu har jag studerat det här så ingående, och jag har följt det och sett det runt världen, vad som händer idag i Afrika. Hur man liksom sammanför de här afrikanska gudarna. Man, i Afrika är det väldigt vanligt att man tillber förfädernas andar. Och då har man sett att då, för att liksom kunna vara med och vinna afrikanerna då, så måste de få ta med sig sina förfäders andar. Och påvarna har gjort resor till de här länderna och välsignat de här som tillber sina fäders andar och sagt att det är lika gott som att, så att säga, be till helgonen. Och man håller på, man alltså skapar en ny teologi där man då jobbar intensivt för att sammanföra det här. Så att katoliker kan be till förfädernas andar och de här afrikanerna kan be till de katolska helgonen. Och till och med så kan man ha olika namn. I Västindien exempelvis, där har man två namn på de här helgonen. Ett helgonnamn när de är liksom på skulpturer och på bilder. Och sen ett afrikanskt namn, alltså voodoo, det vi pratar om nu. Som man då använder när de här andarna besätter människorna. Och jag skulle kunna räkna upp massa olika sådana här exempel. Men det här är det som sker runt om i världen idag. Och vi kan tycka att när vi då kommer till Sverige och så möter vi liksom den här kyrkan, så ser det helt annorlunda ut. Och det gör det. Därför att den här kyrkan har väldigt många olika sätt att uppträda i de olika länderna utöver världen. Och det är viktigt för oss att veta, för Jesus, han säger så här, att många ska komma i mitt namn. Lärjungarna frågar, vad blir tecknet på din tillkommelse och den här tidsåldern slut? Se till att ni inte blir bedragna. Se till att ni inte blir förvillade. Och när jag talar om det här så vill jag samtidigt säga det, att det handlar inte om en slags, vad ska jag säga, angrepp på enskilda människor eller personer eller någonting sådant. För att man kan tycka väldigt, man kan älska nordkoreaner, men man kan tycka väldigt illa om en nordkoreansk diktatur. Så det handlar inte alltså om enskilda människor. Jag har kristna syskon som finns i katolska kyrkan. Så det, jag pratar inte om dem nu. Nu talar jag om ett system. Och så att säga, som då också är oerhört förföriskt, just därför att det har så många olika ansikten. Uppträder på ett speciellt sätt i Sverige eller i våra länder här i Västeuropa, men på ett helt annat sätt i de här andra länderna, och möter liksom de här olika kulturerna och absorberar liksom det som finns där. Påven Gregorius den första, år 601 efter Kristus, så ville han inta de brittiska öarna. Och då skickar han iväg ett sändebud. Han var en munk som hette Augustinus, och inte den Augustinus som är den kyrkofadern. Men, och så får han det här, de här förhållningsorden, att när du möter de här hedniska folken så ska du gå dem halvvägs till mötes för att föra in dem i den katolska kyrkan. Och han säger vidare att du ska inte riva ner deras tempel. Du ska inte slå sönder deras avgudar. Du ska inte liksom göra någonting utav allsammans det här. Utan du ska bara ta heligt vatten på de här och inviga dem och döpa dem, så blir de kristnade. Men heligt vatten eller vigvatten, det står inte att lärjungarna gick omkring och skvätte heligt vatten på folk. Och det är absolut ingenting som har med, så att säga, nya testamentlig kristendom att göra, utan det kommer ifrån de andra religionerna, och det är bara en av alla de här sakerna som liksom har absorberats i den här kyrkan. Så att driva undan okkultism med vigvatten, det är att använda okkultism mot okkultism. Och vi skulle kunna ta många sådana här exempel, men det här är det som har skett genom århundradena. Hur man då, och då kan man ju fundera, när man då har gått de här folken halvvägs till mötes i århundraden och över 1000 år, så kan man ju tänka hur mycket som har kommit in ifrån de hedniska religionerna in i denna kyrka. Och jag nämner det här bara för att vi ska förstå att allting är inte kanske som det ser ut när vi möter det. Det kan låta så fint och det läggs fram i sådana vackra ord, men vi måste, så att säga, vi fick lära oss i skolan att vi ska ha ett kritiskt tänkande, och jag tror att vi behöver ha det lite grann. Vi kan inte bara, jag tror inte att ni som är här går på de här grejerna, men vi behöver kanske göra det lite mer känt vad det är som händer. Därför att jag tror att om vi ska få vara med om det som vi längtar efter. För att jag tror att vi vill verkligen se det här. Inte bara som en bekännelse, utan som en absolut verklighet. Att Jesus Kristus, han är verkligen densamme. Och han verkar på samma sätt som han gjorde i historien. Men ska vi kunna få se det, så måste vi vara med, så att säga, och röja vägen för Jesus. Vi måste bereda vägen för Herren, att han kan få komma i vårt land. Och då måste allt som har med avgudadyrkan att göra röjas undan. Därför att Gud kan inte ha gemenskap med avgudarna. Det är en omöjlighet. Och då måste vi också vara frimodiga och kunna peka ut avgudarna. Och bara vara med och bara avslöja dem. Och be om en profetisk ande så att Gud får komma över sitt folk i det här landet. Så att du inte liksom är undfallande och liksom accepterar sånt som Gud i himlen inte accepterar. Bara för att vi ska vara vänliga mot människor och vara inkluderande, och vi ska inte liksom vara dömande och allt vad vi säger för någonting. Men om det står under Guds dom, då kan vi ju inte vara med och bara liksom inkluderade. I alla fall inte om vi vill ha Guds välsignelse. I alla fall inte om vi vill vara med och se att uppleva Guds heliga närvaro ibland oss. Vi ska inte söka i mysticism eller några märkligheter och liksom några dyka ner i några djup som vi nästan inte kommer upp ur igen. Utan Gud, han har gjort det så enkelt. Vi behöver inte en massa tillägg eller tillsatser eller någonting annat. Utan det handlar om att gå den gamla kända vägen. Att den som beder, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppna sig. Halleluja. Det finns en framkomlig väg. Och när vi läser apostelgärningarna så ser vi någonting sker. På varje plats där de kom, så kom de inte, så att säga, till de nya städerna med en massa mystiska grejer och tavlor och annat skräp. Utan de kom med Guds ord. Och så står det, de var fyllda av den heliga ande och de predikade Guds ord. Och det står att Guds ord hade framgång. Halleluja, Guds ord hade framgång. Ja, Tänk att det här ordet, halleluja, det kan vi verkligen läsa och tro på. Och se till att vi för att om vi lägger undan ordet och vi börjar liksom precis pyssla med en massa andra saker som ligger på sidan om ordet, ja då kan vi ju inte få vara med om det som står här. Då öppnar vi ju liksom för en annan värld och för en annan andevärld. Och det går inte att blanda. Och där har vi problemet, och det är det som liksom är det genomgående när vi läser den här boken. Och det börjar redan i Moseböckerna och Josua, det sista han säger till folket. Vi kan läsa det, Josua, det 24 kapitlet, 14 versen. Så talar han det här, det är hans, kan man säga, avskedstal till folket. Så säger han: så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten. Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dukas av amoréerna, vilket land ni bor. Men jag och mitt hus, amen, vi vill tjäna Herren, säger Josua. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och vi behöver bli tydliga. Vi vill tjäna Herren och ingen annan. Och det står så här, då sa folket aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud, och han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg som vi har vandrat och bland alla de folk i vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amoréerna som bodde i landet. Vi vill också tjäna Herren, för han är vår Gud. Och Josua sa till folket: ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitisk Gud, och han kommer inte att tolerera era överträdelser och synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, kommer han att vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er efter att förut ha gjort det gott. Men folket sa Josua: nej, vi vill tjäna Herren. Då sa Josua till folket: ni är nu själva vittnen mot er. Ni har valt Herren för att tjäna honom. De svarade: ja. Han sa: gör er då av med de främmande avgudar som ni har ibland er, och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud. Och folket svarade Josua: Herren vår Gud vill vi tjäna, hans röst vill vi lyda. Och den dagen slöt Josua ett förbund med folket och gav dem lag och rätt i Siken. Halleluja. Och så här har Herrens tjänare och Herrens profeter gjort genom historien. Och vi kan se Elia, det var exakt samma grej. Välj idag vem ni vill tjäna. Uppgörelsen på Karmen med Baalsprofeterna. Om det är Baal som är Gud, så tjäna honom. Men är det Herren, Israels Gud, så tjäna honom. Men det går inte med både och, för det var det som var problemet. Ni måste välja. Men i Israel var det så, på Elias tid också då, att man blandade. Man blandade. Man bad till Herren, och så hade man det här andra också. Man blandade alltihop. Och det står att Gud blev vred när han såg det här. Och det är en omöjlighet att Guds välbehag och Guds välsignelse och Guds närvaro ska finnas bland Guds folk om vi håller på och blandar upp på det här viset. Det är en omöjlighet. Och därför så behöver vi ropa ut i Sverige och i Norge och i de länder som har påverkats utav denna katolska ande. Vi behöver ropa till alla kristna: hallå, vakna! Du kan inte hålla på och blanda. Halleluja. Det är så enkelt. Det behövs inte en massa krångligt. Det behövs inte en massa hjälpmedel. Det behövs inte en massa komplement. Det är så enkelt. Guds ord. Den helige ande. Så att ett barn kan förstå. Halleluja. Jag minns när jag var 10 år och väckelsen kom. Åh, jag tyckte att det var så härligt. Och det var inga konstigheter. Hela atmosfären var sån att man kände, liksom, man längtade till mötena. Och mamma sa till mig att nu får du vara hemma ikväll på söndagskvällsmöte. Det var väckelsemöten på söndagskvällarna, för att då orkar du inte gå till skolan imorgon. Men jag svarade: nej mamma, om inte jag får gå på väckelsemöte ikväll så orkar jag inte gå till skolan imorgon. Nej. Och så var det. Därför att det var en sån väckelsatmosfär, och man kände man blev så styrkt. Alltså 10 år. Ja. 10-åringar begriper mer än ni tror. Och faktum är att alltså det liksom präglade hela livet. Denna väckelsens ande, och när Gud gick fram och människor i tusental blev frälsta i Skandinavien, i Sverige och Norge. Och det var inga såna här ikonbilder och mystiska saker som framkallade det här, utan det var vanliga enkla människor som bad, och så hörde Gud bön. Halleluja.
Amen.
Så att det har inte ändrats. Jesus är densamme. Och församlingen ska vara densamma. Och då får vi se till att vi också då rättar oss och blir sådana som vi ska vara. Halleluja. Vi ska vara de samma som de man var där. Ha den här trons atmosfär och leva så att säga det här livet som man levde i apostlagärningarna. Det är till för oss också. Halleluja. Och jag tror på det. Jag tror på det här. Att om vi som Guds folk i det här landet vaknar upp och bara ser till att kasta iväg och elda upp alla de här avgudarna. Och vi behöver en sån här Johannesväckelse.
Amen.
En Johannes döparen väckelse. Bered en väg för Herren. Ja, gör vägarna jämna för Herren. Och när vi ska bereda vägen för honom, då ska allt det här skräpet som liksom har kommit i vägen, det ska bort.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Och så röjer vi vägen. Nu vill vi ha Jesus. Vi vill inte ha en massa annat. Vi behöver inte hjälp av några helgon eller några. Vi behöver inte det. Vi behöver inte ens tända ett ljus. Vi behöver inte göra någonting. Vi behöver bara ha öppna hjärtan. Och framförallt att vi har den här hungern och den här längtan. Gud, kom, möt oss. Och vi riktar oss inte åt något annat håll. Och vi behöver inte någonting annat som liksom ska liksom hjälpa våra böner. Eller vad är det man säger. Utan vi behöver Jesus.
Amen.
Halleluja. Han är densamme. Halleluja. Och faktum är att det behöver inte vara så jättemånga heller, utan jag har sett det vid de här tillfällena då det liksom har tänt till och blivit sån här väckelse, vad ska man säga, där börjar röra på sig. Ofta har det varit några få. Det har inte varit den här stora majoriteten eller i församlingarna. Det har varit några som har haft den här hungern och den här längtan. Och som varit med och öppnat upp. Halleluja. Genom sina böner. Så det har blivit en klimatförändring.
Amen.
En klimatförändring. Därför att de här vanliga enkla människorna, de har bett och verkligen trott att Gud har hört bönerna. Och till slut så har bönesvaren kommit.
Amen.
Halleluja. Och Gud gör det igen. Vi behöver inte rikta blickarna åt någonstans. Vi behöver inte hämta koncepten i någon annan världsdel. Vi behöver inte göra någonting annat än Jesus. Det är från dig vi ska ha alltihop. Det är du som har svaret. Det är du som har det vi behöver. Men framförallt att vi förstår att det är det här ordet som gäller. Vi kan hålla på och ha våra samlingar och ha våra peptalk och hålla på med allt möjligt. Men det finns ingen liv i det. Det här, Guds ord, är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd. Halleluja. Det är åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så att när vi då ska ge oss in i den här striden, för att det är en strid. Jag ska snart sluta nu, ser jag på klockan, men ni ska få ert kaffe. Jag vill bara säga det här, att det är en strid det handlar om. För att när Guds ord hade framgång, så innebar det samtidigt att Satans rike hade tillbakagång. Så att vi måste förstå att det är en strid det handlar om. Och de här demonerna som fanns i staden, de stod liksom inte där på parad och hälsade apostlarna välkomna när de kom till städerna. Utan det hände saker och ting i andevärlden när de här apostlarna kom. För de hade med sig någonting. De hade Jesus, de hade den heliga ande, de hade Guds ord. Och det använde de. De predikade ordet. Och det står om dem att nu har de kommit hit också. De som har vänt upp och ner på hela världen. Vad var det för någonting? Ja, vanliga enkla fiskare. Hur kunde de göra det här? Det var naturligtvis inte deras egen kraft. De hade någonting som så att säga träffade i prick i andevärlden. Så att det är det vi kallade till. Inte till verksamhet. Inte till en massa saker som har med yttre ting att göra. Utan vi ska vara med och se till att det blir förskjutningar i andevärlden. Halleluja. Guds ord. Det är det vi har. Och så får de här makterna retirera. De backar och backar. Och det blir rörigt och det blir upplopp och det händer allt möjligt. Det blir förföljelse och det var till och med en och annan som fick offra sitt liv. Men Guds ord hade framgång. Halleluja. Det är vår kallelse. Glöm det här med att bedriva verksamhet. Klubbliv eller föreningsliv. Gud har kallat oss för att använda de vapen. Och jag är så glad och tacksam att höra att ni verkligen här brinner för det här och vill ha en förändring. Och Gud kommer att höra de böner som ni ber. Han kommer verkligen att se till. Och framförallt ordet. Amen. Amen.